Professor Hugo Odeberg började ett föredrag en gång med orden: vad var nu ämnet? Och jag är nästan frestad att börja på samma sätt. Jag är inte riktigt säker på om ämnet lyder Bibelns översättning och bibelkritiken, eller om det lyder den nya bibelöversättningen och bibelkritiken. Hur som helst så tror jag att jag ska låta den första ämnet styra föredraget: Bibelns översättning och bibelkritiken. Jag ska säga en del om den nya bibelöversättningen som är i vardande, men den finns ju ännu inte annat än i vissa avsnitt. Och därför tror jag det är viktigt att vi tar upp det här ämnet mera principiellt: Bibelns översättning och bibelkritiken. Den fråga som man kan ställa sig är om det spelar någon roll vilken syn man har, vilken tro man har när man översätter. Är det inte så att det helt avgörande är kunskaperna i hebreiska, arameiska och grekiska och goda kunskaper i det språk som man översätter grundtexten till? Jag tycker det ekar lite grann här. Hör ni vad jag säger? Om man nu är väldigt kunnig i hebreiska och arameiska och grekiska och dessutom kan uttrycka sig klart och redigt på svenska språket, blir då inte översättningen bra? Då spelar det väl ingen roll om man är bibelkritiker eller inte, om man tror si eller tror så. Man har ju att hålla sig till givna fakta. Jag ska här visa att det spelar en oerhört stor roll likväl vilken tro och vilken syn man har när man översätter. För att översätta profetiorna till exempel i Gamla testamentet, så är det självklart av avgörande betydelse hur man uppfattar texten, hur man uppfattar syftningarna. Vad är det profeten talar om? Om man till exempel utgår ifrån att det som profeten säger, det måste vara sådant som inte bara han utan vilken människa som helst i hans miljö kunde föreställa sig, ja, då blir ju tolkningen och översättningen av vad han har sagt präglat av den utgångspunkten. Om man utgår ifrån att det sammanhang man har att översätta inte hänger ihop, är enhetligt, utan i själva verket ett hopplock av olika människors föreställningar och tankar. Föreställningar som människor måste ha kommit fram till på naturligt sätt. Genom att fundera, genom att ta del av vad som händer och vad andra tycker. Ja, då präglas också översättningen av en sådan utgångspunkt. Låt mig ta ett exempel. När vi i första Mosebok 3 och 15 läser: jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denne skall söndertrampa ditt huvud och du skall stinga den i hälen. Hur ska man då uppfatta innehållet i den versen? Ja, om man ser Bibeln som en helhet, om man tror att Bibeln är Guds ord som innehåller en undervisning om vägen till himmelen som människor inte själva har kunnat tänka ut, om det som här står också upprepas i sak på andra ställen, ja, då uppfattar man den här versen så som en profetia. Då måste det handla om att Gud ger ett stort och härligt löfte redan till de första människorna. Då måste den som ska komma av kvinnan, födas av en kvinna, vara en person som är människa genom att han är född av kvinnan, men samtidigt måste vara mycket större, mycket mer än en vanlig människa, för det sägs ju att han ska krossa ormens huvud, och det måste då betyda krossa den makt som framträdde genom ormen och blev människorna till fall. Med andra ord, det måste vara det första löftet om en frälsare, och att denne frälsare ska födas av en kvinna. Det står ju då också tydligt och klart i hebreiska texten att det är en enskild person. Det står på hebreiska ho, som betyder denne. Alltså måste kvinnans avkomma eller säd vara en individ. Det kan inte vara en grupp av människor. Men om jag istället utgår ifrån att den här texten är en kvarleva av gamla babyloniska legender och myter, om jag utgår ifrån att det är primitiva människor som har funderat på hur det hela började en gång och sedan givit uttryck åt sina tankar på olika sätt, och dessa tankar sedan har under tidernas lopp bearbetats och omformats och till slut funnit sin plats i Moseböckerna, ja, då kan jag tänka mig att den här versen, den måste då handla om någonting som det var naturligt att föreställa sig och tänka på. Någonting som människor själva kunde komma på och ge uttryck åt. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Ja, det måste ju då syfta på att man vill förklara varför kvinnor är rädda för ormar. Det har man upptäckt att ormarna förskräcker, och så vill man ge uttryck åt eller förklara hur kan det komma sig. Och så har man då hittat på en myt. En myt är när man hittar på en berättelse där det är en gud eller flera gudar som är med och handlar. Och då har man sagt, jo, den här rädslan, den beror på att Gud bestämde så att det skulle vara fiendskap mellan ormen och kvinnan, och därmed mellan ormar och kvinnor. Och när det sen står om mellan din säd och hennes säd, ja, då är det just detta, inte bara en skräck mellan den här ormen och Eva, utan också en skräck mellan alla andra ormar som kommer i framtiden och alla andra människor som kommer, som härstammar ifrån Eva. Och när det då sedan i fortsättningen står denne skall söndertrampa ditt huvud, ja, då får man nog tänka sig att även om det står singularis här, denne, så ska det nog ändå uppfattas kollektivt om alla kvinnans avkomlingar. Och eftersom ordet säd är ett ord i singularis, men ibland också kan innefatta avkomlingar i pluralis, så må det vara tillåtet att då översätta inte denne ska söndertrampa, utan dessa ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Och så har vi då fått fram att i den här versen är det ingalunda en profetia om en kommande frälsare som ska krossa Satans välde, utan det är i själva verket ett försök att förklara rädslan mellan människor och ormar. Det här är ett exempel på hur utgångspunkten eller tron eller synen man har påverkar själva översättningen. Varje översättning är ju samtidigt ett uttryck för hur man uppfattar, förstår, tolkar ett visst vittnesbörd. Man kan säga att varje översättning är en tolkning. Det ska inte vara en omtolkning eller en borttolkning, utan precis som när en tolk står bredvid en talare som talar ett främmande språk och översätter eller tolkar så att människorna förstår, så ska också bibelöversättaren tolka, det vill säga ge uttryck för vad som egentligen står. Och då krävs det ju att han själv förstår, att han själv tolkar det riktigt, har fattat vad det är fråga om. Och då spelar alltså synen, bibelsynen eller den uppfattning man har om Bibeln en oerhört stor roll. Den nya bibelöversättningen, den präglas just av den synen att Bibeln är en helt vanlig mänsklig bok. Det är sagt i direktiven för kommissionens arbete. Man ska utgå ifrån att den här boken har kommit till som precis vilken annan bok som helst. Den innehåller skiftande trosföreställningar och förklaringar av människans lott här i tillvaron. När texterna talar om Gud och att Gud handlar och gör under, så är det inte en skildring av vad som verkligen har skett. Det är inte frågan om fakta, historiska ting, utan det enda som är verkliga fakta, det är att människor har föreställt sig tillvaron så att en Gud är verksam. Vi får alltså säkra vittnesbörd om hur människor har tänkt, hur människor har trott, hur människor har föreställt sig saker och ting. Men vi får inga fasta och säkra vittnesbörd om hur det egentligen förhåller sig. Den moderna bibelkritiken uppfattar alltså till exempel det vi nyss läste om syndafallet och löftet till de första människorna, inte som en profetia, inte som ett säkert vittnesbörd om att Gud ska sända en frälsare som ska födas av kvinnan och att denne frälsare ska krossa Satans huvud. Utan det måste istället vara frågan om något mera mänskligt, något som är möjligt att föreställa sig i den dåtida världen. Och så översätter man då det här stället, inte jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd, och denne ska krossa eller söndertrampa ditt huvud. utan man översätter, jag ska sätta fiendskap mellan dina avkomlingar och hennes. Och dessa skall krossa ditt huvud. Och så klargör man i en förklarande not, eventuellt. Man har inte slutgiltigt kommit ut med någon översättning ännu av första Mosebok. Men i de exempel man har givit så har man då en förklaring att här är det frågan om en gammal myt och ett gammalt försök att förklara rädslan mellan människor och ormar. För att ni ska förstå på vilket sätt bibelkritiken kommer att påverka bibelöversättningen, så ska jag summera upp lite grann för er hur bibelkritiken tänker och vad som är bibelöversättarnas, det nu verksamma bibelöversättarnas uppfattning om Bibeln. Bibeln är en helt vanlig bok, sa jag. Man är övertygad om att det som här är samlat, det är mänskligt. Det är vad människor har genom egna krafter och resurser kunnat komma på. Man tror också att de olika föreställningarna som finns i Bibeln har lånats från olika håll. Det är inte så att hebreerna har kommit på alla dessa tankar som man menar här finns. Tanken till exempel på att det finns änglar, det vill säga en osynlig värld, en värld som vi inte kan se, och att i denna värld det finns både himmelska goda sändebud som i allt lyder Guds befallningar på minsta vink, och dessutom också onda andar, fallna änglar, sådana som lyder den onde försten och står till hans förfogande för att skada och fördärva Guds skapelse. En sån föreställning, säger man, den är just en mänsklig föreställning. Det är inte frågan om en information om hur det egentligen är. En information som Gud har givit åt oss och förmedlat till oss genom ett under, genom en gudomlig uppenbarelse och inspiration till utsedda, bestämda gudsmän som sedan har predikat det och skrivit ner det. Nej, det är istället frågan om mänskliga trosföreställningar. Och då frågar man, var har man fått den tanken på änglar? Ja, säger man, den måste ju ha kommit någonstans ifrån. Och man har då stannat vid den förklaringen att den här föreställningen om änglar, den måste hebreerna ha fått ifrån perserna, från Iran. Inte precis från Khomeini, utan lite tidigare, från den gamla persiska religionen som bland annat talar om onda och goda makter. Det måste vara det som är upprinnelsen till vad Bibeln säger om änglar. Och vi vet ju av historien att Israel kom att gå under. Att först Nordriket och sedan Sydriket blev bortfört till fångenskap. Och vi vet att så småningom kommer perserna till väldet. Får ett världsvälde från ungefär 539 och ändå fram till det att grekerna besegrar perserna på 300-talet före Kristus. Och då tänker man att under den tiden när perserna dominerar, då har hebreerna påverkats av persisk religion. Och det är då, någon gång på 400-talet före Kristus, som man har upptagit och införlivat i sin tankevärld tanken på änglar. Detsamma gäller, säger man, om tanken på ett helvete. Det där ska ni inte tro på, menar man, att det verkligen finns ett helvete. Det är själva verket en mänsklig föreställning som är ganska ny. Den var helt främmande för profeten och för Mose, säger man. Men på 400-talet så blev man påverkad av persisk religion, och det är därifrån man har fått tanken på ett helvete. Och så har det kommit in i sen tid och flyttit in i vissa sena gammaltestamentliga texter. Och sen kan man också då gå bakvägen och datera bibliska texter utifrån de tankar som finns där. När man hittar en text som talar om änglar, så säger man att det måste vara en sen text. Den måste i alla fall ha kommit till efter det att persiskt inflytande gjorde sig gällande. Och när man läser till exempel i Jesaja-rullen sista vers om helvetet, där masken inte dör och elden inte utsläckes, ja, då är det ett bevis för att den här texten är sen. Och så har man ju sagt att sista biten av Jesaja-boken stammar från en tredje Jesaja, som inte har någonting med profeten Jesaja att göra, utan levde så där en 200-300 år senare. Och han har alltså påverkats av persisk religion. När vi vidare läser i Bibeln om att en messias ska komma, en frälsare som ska förlossa folket från alla deras synder, som ska offras för deras synders skull och vinna åt folket en evig rättfärdighet och ett evigt liv, ge dem ett rike som aldrig går under. Ja, säger man, vad är det då frågan om? Ja, inte är det en fråga om en verklig profetia, en sann och riktig förutsägelse av att en frälsare ska komma. Nej, det är istället frågan om drömmar som var ganska naturliga för människorna i Palestina vid vissa tider. Och i synnerhet när det hade gått dåligt för folket. Och man kunde beklaga att nu har vi det inte så bra längre som vi hade det på Davids tid. Då börjar såna här föreställningar att ta form, menar man. Då tänker man tillbaka till den gamla goda tiden, ungefär som vi kan göra ibland. Och så säger man, tänk hur det var förr. Det var i alla fall mycket bättre. Så gjorde också då hebreerna. De tänkte då tillbaka på Davids tid, när det var ett stort och mäktigt rike, och inte som nu, fångenskap och träldom och stora svårigheter. Och så började de att drömma om att en lycklig tid ska komma tillbaka, och de ska få en kung som är alldeles enastående. Ja, det är sådana drömmar och svärmerier som ligger bakom det som den kristna församlingen betraktar som sanna messianska profetior. När det talas om Messias, säger bibelkritiken, då är det egentligen frågan om en vanlig israelitisk kung. Man kallar den vanliga kungen för Messias, så nu drömmer man bara om att man ska få en bättre kung. Ungefär som människor i vår tid kan drömma om att få en bättre president eller en bättre regeringschef. Något annat är det inte frågan om. Inget gudomligt. Och vi förstår ju varför bibelkritiken måste komma på såna här saker. Det är ju därför att modern vetenskap inte får räkna med andra förklaringar än sådana som tar i betraktande vad som är mänskligt möjligt och som har mänskliga förutsättningar och paralleller. Modern vetenskap får inte säga att det beror på Gud. Eller detta kan inte mänskligt förklaras. Den enda rätta förklaringen måste vara den som texterna säger. Att en Gud som är en verklig och sann Gud har sagt det här. Har uppenbarat det. Det har inte sin förklaring i att människor har kunnat tänka ut det. Att människor har lånat de här tankarna någonstans ifrån. Utan de har fått detta från Gud. Nej, så får inte modern vetenskap säga. Modern vetenskap måste hänvisa till förklaringar som bara räknar med det som är mänskligt möjligt. Det gäller all vetenskap. Det gäller bibelvetenskapen, men det gäller också naturvetenskap. Och det är ju det som också är grunden till att utvecklingsläran till exempel är så populär. Vi ska inte förvåna oss över att så många tror att vår värld har kommit till under miljarder år genom en successiv pågående process. Som ständigt skapar. När det blir en nödvändighet. När man inte får räkna med en gudomlig skapare. Då blir man tvungen att tänka sig. Att skapelsen har skapat. Och fortsätter att skapa sig själv. Man måste göra det skapade till Gud. Istället för att dyrka den sanne guden. Som Gud. Det blir nödvändigt. Och då måste man också räkna med oerhört långa tidrymder. Självklart. Om skapelsen ska skapa sig själv. Och fortfarande håller på och skapar sig själv. Ja, då måste vi räkna med långa tidsperioder. När nu bibelforskarna också vill förklara. Att Bibelns innehåll och utformning och nedteckning har följt vanliga mänskliga lagar och förutsättningar. Ja, då är det inte så underligt att man måste bortförklara undren, Guds uppenbarelse och unika ingripanden, inspirationen, de messianska profetiorna etc. Vi ska alltså ha klart för oss att de människor som nu ivrigt och ambitiöst arbetar med en nyöversättning av Bibeln, de har den uppfattningen om Bibeln som jag nyss har nämnt. Nämligen att den har kommit till som en vanlig bok och innehåller mänskliga föreställningar av skilda slag. Och då präglas översättningen av det. När man kommer till exempel Jesaja 7:14, där ordagrant står, se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Ja, då måste det vara frågan om någonting som är möjligt för människor att föreställa sig och tänka fram. Det kan inte vara en sann profetia om någonting som går i fullbordan 700 år senare. Det är fullkomligt orimligt. Det skulle förutsätta något gudomligt, något som går utöver det mänskliga. Och att dessutom denne messias skulle födas av en jungfru, det är ju horribelt. Inte kan en människa födas av en jungfru, det vet alla. Alltså kan det inte vara menat så när det i texten står Ha-Alma ska föda en son. Ha-Alma kan inte betyda jungfru. Visserligen så har den grekiska översättningen tolkat det så redan ett par hundra år före Kristi födelse. Men det måste vi gå ifrån. Och när är det man går ifrån den tanken, kan man ju fråga. Jo, typiskt nog just på 1700-talet efter Kristus. Fram till dess så sa man, ja, det står ju jungfru. Det fanns vissa som ville ha det annorlunda, men i regel så höll man fast vid att texten har ju ändå detta orimliga, att en jungfru ska bli havande. Men på 1700-talet när rationalismen hade slagit igenom, då sa man att Alma kan inte betyda jungfru. Varför då? Jo, det står ju att en jungfru ska föda ett barn. Alltså betyder inte Alma jungfru, för jungfru föder inte barn. Och så förde den store bibelforskaren, språkmannen och rationalisten Gesenius in i sitt lexikon att Alma betyder istället ung kvinna. Och sedan dess upprepas den tanken ofta. Och självklart så kommer nu den nya bibelöversättningen att skriva så. Det gjorde ju redan kyrkobibeln 1917, den unga kvinnan, av samma skäl. Det finns visserligen en räddningsplanka också för rationalister att behålla ordet jungfru. Och den räddningsplankan ser ut så här. Termen jungfru har blivit en teknisk term i kananeisk religion för en kvinna som fungerar vid det konungsliga hovet som en prästinna, som är helgad åt en bestämd kult, en bestämd form av gudsdyrkan. Och jungfru betyder då inte jungfru i vanlig mening, utan det betyder att hon just har den här kultiska funktionen. Och då är det inget problem. En sån typ av jungfru inom citationstecken kan ju föda hur många barn som helst, därför att det är inte frågan då om en jungfrufödelse, utan det är frågan om vanlig mänsklig fortplantning. Det är en räddningsplanka som professor Ivan Engnell och en del andra teologer inom den så kallade Uppsala skolan har använt sig av. Men förmodligen så kommer man att översätta med den unga kvinnan. Och hur man än översätter så kommer man att ange att här är det inte frågan om något under och ingen utsaga om en jungfrufödelse. Ja, men Matteus då? Evangelisten Matteus citerar ju Jesaja 7:14 som ett bevis för att Jesus har fötts utan mans medverkan. Ja, Matteus, det är inget sanningsvittne. Matteus gav uttryck för en vanlig uppfattning på hans tid. Det är inte frågan om någonting annat. En del saltarsalmer har man redan översatt. Och de saltarsalmer man har valt att översätta är i regel inte de stora och kända messianska saltarsalmerna. Men några sådana har kommit med. Och då kan man se hur bibelsynen påverkar översättningen. Man har gett sig på den 110:e salmen. Och ni kan ju slå upp den salmen om ni inte minns innehållet i den. Det är en salm som citeras flera gånger i Nya testamentet. I den här salmen så står det, den salm av David. Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Jesus citerar den här salmen som ett bevis för att han på en gång är Davids son och Davids herre. Han citerar salmen som ett bevis på att han är Messias. Han citerar också salmen som ett exempel på hur Gud, den helige ande, har brukat David som sin mun. Har inte David genom den helige andes ingivelse sagt, säger Jesus. Och så ställer han frågan, hur är det möjligt att den som David genom den helige andes ingivelse har profeterat om kan på en gång vara Davids son och Davids herre? Ty David kallar ju honom för min herre. Och de kunde inte svara honom någonting, står det. Ja, vad gör nu bibelkritikerna åt det här? Ja, det kan vi räkna ut på förhand. Man kan naturligtvis inte acceptera att David har profeterat om Jesus. Det skulle ju förutsätta att den heliga ande hade ingivit honom orden. Och sådant får man inte räkna med. Alltså säger man istället, och det är i den bok som har kommit ut som ett exempel på hur den nya bibeln blir. Man säger, orden är inte riktade till Messias utan till en israelitisk kung i Jerusalem, troligen vid hans tronbestigning. Varvid den talande är en präst eller en profet i templet. Av vissa senare judiska utläggare, liksom i Nya testamentet, har salmen tolkats som en profetia om Messias. Se till exempel Markus 12:35-37, Hebreerbrevet 1:13. Och så översätter man, så lyder Herrens ord till min härskare. Vad är det man säger i denna förklarande not? Jo, det finns vissa senare judiska föreställningar, och även i Nya testamentet den föreställningen, att det här är en profetia om Messias som David har profeterat om. Men det är en missuppfattning. Den föreställningen är felaktig. Orden är ursprungligen uttalade, inte av David genom någon andingivelse, utan av en präst eller en profet i templet. Och denne präst eller profet har inte haft i åtanke en kommande Messias, närmare bestämt Jesus av Nazaret, utan han har haft i åtanke, står det, en israelitisk kung i Jerusalem. Den kung som levde på hans tid och som kunde tillämpa de här orden på sig i samband med kungens tronbestigning. Ja, var har nu bibelkritikerna fått den här tanken ifrån? Föreligger det vetenskapliga fakta eller dokument som klargör att det förhåller sig så här? Nej, inte alls. Det är en hypotes rakt ut i luften, men den är lika naturlig som de evolutionistiska hypoteserna är för evolutionisterna. Det är en lämplig förklaring, en ganska naturlig förklaring, om man nu inte får räkna med verklig profetia och inte får, ja inte kan, ta Bibelns uppgifter på allvar. För det skulle ju förutsätta att det är gudomliga ting vi har att göra med. Om det nu inte kan vara så att Gud genom andingivelse har uppenbarat för David hur det ska bli. Ja, då måste vi ju tänka oss att det är någon präst eller profet i Jerusalem som har haft i åtanke någonting som man kan ha i åtanke utan hjälp av Gud, utan någon gudomlig uppenbarelse. Och följden av det här blir ju också att Jesus är inte att lita på. Jesus säger till oss att David har sagt det här genom den helige andes ingivelse. Han har talat om mig. Men enligt den nya bibeln så ljuger Jesus. Man uttrycker sig inte så. Man säger bara att Jesus gav uttryck för en del judiska föreställningar som fanns på den tiden. Men de föreställningarna var felaktiga. Ja, men vilken syn har man då på Jesus? Jo, man menar att Jesus mycket väl kunde ta fel. Man menar att Jesus var ett barn av sin tid. Man menar att Jesus också anpassar sig till de fel och missförhållanden som fanns i hans samtid. När Jesus yttrar sig om 110:e salmen eller om Moseböckerna, då är han inget sanningsvittne. Och bakom den här synen på Jesus ligger också det att Jesus inte är Gud i den bibliska meningen. Han är inte den ofelbare, enda sanne guden som har blivit kött, utan han är i grunden en människa som tar fel i vissa stycken. Och det är ju nödvändigt att ha en sån uppfattning. För om man skulle plötsligt gå med på att Jesus är unik, att han är en gudamänniska, en människa som är genomsyrad av gudomens fullhet lekamligen, så att han är fullkomlig i allt vad han gör, syndfri, inget svek finns i hans mun, ja, då måste man ju räkna med någonting som vetenskap inte får räkna med. Då måste man räkna med det unika. Man måste räkna med Gud. Man måste räkna med det som instrumenten inte kan fånga in och hitta paralleller till. Och det får man inte räkna med. Så vill jag då sammanfatta, innan vi tar en lite rast nu, att det är en sån här bibelsyn som påverkar, och som jag tror ni förstår måste påverka översättningen. Översättarna utgår ifrån att Bibeln är en vanlig mänsklig bok. Utgår ifrån att vi inte har verkliga och sanna messianska profetior. Utgår ifrån att Bibeln innehåller olika mänskliga trosföreställningar. Förnekar alltså Bibelns enhet. Accepterar inte vad Nya testamentet säger om fullbordan och uppfyllelsen. Utan menar att Nya testamentet har läst in föreställningar som inte är riktiga. Och tolkat Gamla testamentet på ett sätt som inte håller, som inte stämmer med den ursprungliga meningen. Därmed så tar vi en rast.